Hisnande historier presenterar!
Det är helt otroligt!
De verkar angelägna.
Bäst du öppnar, borgmästaren. Det är du som bor här.
Tack för en välbehövd påminnelse.
Ja, god kväll. Borgmästare Birger Sandén.
Ja.
Mitt namn är Engelbrekt.
Engelbrekt! Das ist nicht möglich!
Han är ju...
Von Engelbrekt. Som i överste von Engelbrekt.
Får jag komma in?
Ja, stig på.
Tack.
Vi är några stycken här ikväll som...
Du! Dig körde jag ju i min taxi i förrgår kväll. Sen idag hörde jag att ni hade blivit...
Lugn! Jag ska förklara.
Ni ser ut att vara i oväntat gott skick här från Engelbrekt, men angående ert hotellrum så ska du veta vi grep gärningsman.
Tack, Blom. Det där kan vänta.
Mein Oberst!
Jag har inget hotellrum.
Inte?
Mein Oberst! Was ist das? Du blev ju dödad! Skjuten av motståndsmän!
Är det sant?
Ni är en tysk officer. Vad heter ni?
Was? Men överste, känner du inte igen mig? Det är ju jag, major Stolpenskott!
Jaha?
Okej, vänta. Nu är det något som inte stämmer alls. Får jag fråga, vem är ni exakt? För ni kan omöjligtvis vara samma från Engelbrekt som...
Jag tror det min sekreterare försöker ge uttryck för är hur överraskande och omtumlande det är att se er från Engelbrekt.
För att vara död är han bra stilig.
Jag nåddes i morse av nyheten att överste Hans von Engelbrekt har mördats.
Ja...
Överste Hans von Engelbrekt är min tvillingbror.
Paris av Jari Hinshelwood. Efter inbrottsförsöket törs major Stolpenskott inte längre sitta på överste Engelbrekts hemlighet och ber Sandén om hjälp. Samma kväll förvandlas borgmästarens hem till rena mötesplatsen för objudna gäster och Falkstatyns öde är därmed förseglat. Avsnitt 8. Att avlägga ett pussel.
Så, sista. Okej, då var det gjort. Något geni borde uppfinna punkteringssäkra däck för motorcyklar.
Skulle kunna göra det själv förstås. Förstärkt väv, flera lager. Som på flygplan, hård gummiblandning.
Om jag hade tid. Just det, tid.
Karlsons import och export.
Hoppe, släpp allt du gör nu och lyssna på mig.
Heiki, vad är det nu då? Har bastun pajat eller... Har du inte fått sålt överstens guldtänder?
Jag har inte hunnit smälta ner dem än. Men hör nu, en intressant situation har dykt upp. Genom mina kontakter har jag fått höra att ett viktigt konstföremål har letat sig hit från Berlin.
Konstföremålet råkar inte vara en rovfågel av arten falk?
Jo, just det. Och hur kunde lilla Poppe veta det?
Genom mina kontakter.
Vet dina kontakter att falken tillhörde överste Hans von Engelbrekt som vi grävde ut kulorna ur?
Guldtänderna lika så. Tack för påminnelsen. På det hela en upplevelse jag vill förtränga och ja, det visste mina kontakter också.
Jag är på gränsen till att vara minimalt imponerad.
Jag ska komma ihåg att hälsa att du sa det. Såvida jag inte glömmer att du sa det. Förlåt, vad sa du? Titta, det är redan borta.
Och falken då? Vet dina kontakter vad det är för någonting?
Inget specifikt, men den verkar vara värdefull för de högre skikten i Berlin.
Okej, vad dina kontakter inte vet... Ett riddarfalken tillhör familjen Engelbrekt.
Jaha, det kan förklara den fejkade stölden nere i Berlin.
Alltså dina kontakter vet att stölden var fejkad. Det är bra. Men en till sak som dina kontakter inte vet är att hans bror är i stan nu.
Hans bror?
Tvillingbror, en aristokrat, någon slags baron från Östermalm i Stockholm. Det är därför falken smugglades hit. Så att brodern i Stockholm skulle kunna bevara den inom familjen. Och långt bort från Berlin och fyren själv.
Men översten blev mördad. Och då är väl falken på vift nu?
Stolpen ska ta den.
Har han den?
Brodern från Stockholm kommer se till att få den av honom. Men lyssna nu, Poppe. Det finns en viktig sak vi måste ordna.
Och vad är det?
Ett värdigt avsked.
Och hur värdigt är värdigt i din värld?
Det är som det ska vara i såna här situationer. Värdigt. And the voice sounded clear as a
pearl. Pilot to Bombardier, come on boys, let's drop one here. Det är helt ofattbart. Överste von Engelbrecht var din bror.
Det stämmer.
Ni är så otroligt lika som två nötter.
Bär, säger man. Herr kommandant. Inte nötter, lika som bär.
Ja, som bär.
Vår likhet må ha givit upphov till många spratt när vi var små. Men det var länge sedan.
Du hade inte behövt komma ner hit, herr Engelbrecht. Jag hade allting under kontroll.
Det syns tydligt, herr Bernhard.
Herr Bernhard? Erland, du visste om detta.
Det är klart jag gjorde. Sa jag inte att jag hade en klient?
En klient?
Du menar falkstatyn. Den skulle du ha, herr Engelbrecht.
I förrgår kväll skulle min bror ha gett riddarfalken till Erland, som skulle ta med sig den hem till Stockholm, till mig. Emellertid tycks min bror ha fått kalla fötter när Erland inte dök upp som överenskommet.
Tåget var fullbokat, har jag sagt. En omständighet utanför min kontroll.
Ja, därför kom Oberst von Engelbrecht till mig den kvällen. Han hade ett paket som han bad mig gömma. Det var livsviktigt, sa han. Då förstod jag inte att det var das Ritterfalke.
Var snäll och undvik tyska i mitt sällskap, tack. Nej, kan hända trodde han att individer från Berlin var honom hack i häl redan. Och han gjorde sig av med fågeln innan de gjorde av med honom för att komma åt den.
Vi beklagar sorgen, herr Engelbrecht.
Ja, tack. Men det är inget att göra åt nu. Men hade du skött ditt uppdrag korrekt från dag ett, herr Bernhard, hade min bror kanske varit vid liv idag.
Jag gjorde allt jag kunde för att komma hit i tid. Du sa inget om att Berlin kanske var efter honom.
Om jag får bryta in. Vi tror att det var, alltså, alla tecken tyder på att det var norrmännen.
Norrmännen?
Han hade visst varit där nyss.
Jaså, i Norge?
Dessa förhatliga norrmän.
Ja, det var något projekt i Telemark. Tungt vatten.
Vi kan lika gärna berätta vad vi vet. Det är så att eliten i Berlin ska börja dricka tungt vatten på flaska. Det ska vara bra mot högt blodtryck, säger de.
Det där låter intressant.
Er bror var produktionsansvarig. Och han la säkert ännu mer press på norrmännen som redan jobbade under slavlika former i atomprogrammet. Därför blev han mördad, tror vi.
Det visste jag inte. Ja, ja. Hur som helst är det ovidkommande nu. Falkstatyn, om jag får be.
Ja, naturligt. Varsågod.
Äntligen. Tillbaka i rätta händer. Hos familjen. Mm, den är fantastisk. Precis som jag minns den.
Ett imponerande hantverk.
Min bror kunde inte gett förtroendet att skydda vår falk till någon bättre. Tack ska du ha, major.
Ja, vad gör man inte för en officerskollega?
Ja, men då så. Slutet gott, allting gott. Nu har jag en kall middag att filosofera över, så jag ber att få tacka alla församlade.
Självfallet. Herr Sandén, om jag får besöka er imorgon bitti och om ni vill närvara också, major, skulle jag varmt uppskatta. Jag behöver hjälp med nödvändig formalia för att få kroppen släppt från tyskarna i Trollhättan så att han kan föras till sista vilan i vår familjegrav i Stockholm.
Absolut. Det ska vi ordna, herr Engelbrecht. Eller hur, Kristina?
Ja visst. Vi tar itu med det direkt på morgonen. Vi kan alla behöva ett avslut på den här otäcka, tragiska affären.
Tack ska ni ha. Herr Sandén, ni är en rättskaffens man. Men vad er beträffar, herr Bernhard, så är ni sparkad.
Ja, det är klart. Sist in, först ut som vanligt. Lilla brickan i stora spelet.
Men är han inte... Är du inte anställd av Stockholms auktionsverk?
Stockholms auktionsverk? Alltså, du använder det som ingång. Nej, mina damer och herrar. Tillåt mig presentera Erland Bernhard. Stockholms i särklass mest urusla privatdetektiv.
Privatdetektiv!
God morgon, Vänersborgs stadshus. Du talar med Kristina.
Tina, det är jag.
Äntligen svarar du.
Klockan är inte ens 8 än. Jag hade gott kunnat låta bli. Vad är brådskan?
Vi ska fixa ett värdigt avsked. Vad är brodern Engelbrecht från Stockholm?
Han är kvar. Hur vet du om honom?
Heike ringde och berättade.
Jaha du, såklart.
Han hade hört lite grejer från hans kontakter. Grejer som mina kontakter, våra kontakter, inte hade hört.
Ungefär som vanligt då. Vad då för värdigt avsked? Vad är det för något?
Vänta, Engelbrecht är kvar i stan. Yes, helt säkert.
Kvar i stan? Han är här. Han sitter med Sandén och Stolpenskott. Han vill få loss överstens kropp från major Krauthofen så han kan begravas i familjegraven i Stockholm.
Hur lång tid tar det? För det är väl inget som Krauthofen sitter på tvären för? Tvärtom.
Precis. Krauthofen välkomnar allt som kan hålla Berlin på avstånd från det här dödsfallet. Och särskilt kroppen.
För döda kroppar talar. Den här gjorde det och vi är inte ett dugg klokare.
Berlin gynnas också. Ceremoni, dödsruna, vapensalut slipper de. Och till handlingarna läggs en fallen officer. Snabbt och lätt.
När ger Berlin sitt formella godkännande?
Ett telex trillar in, tror de, före lunch.
Okej, bra. Tina, det här är viktigt. Vi måste se till att Engelbrecht inte lämnar Enersborg med den döde Engelbrecht. Förrän vi gett honom en fin minnesstund.
Förlåt?
En minnesstund? Ett värdigt avsked, Tina.
Skottet från dansken gick rakt igenom hästens hals och träffade honom i bröstet. Hästen vek ihop som ett korthus. Han hamnade under och fick höften krossad. Medan kulorna ven över huvudet släpade han sig till skydd i ett dike och förlorade medvetandet. En kamp med döden följde, men sen vaknade han ur feberruset i hospitalet i Rendsburg. Den preussiska armén hade slagit dansken. Schleswig och Holstein kom under tyst styre och kriget var över. Men för vår far började en ny strid. En svår konvalescens. Ett halvår gled undan i ett höcken av återkommande bakslag, ovisshet om hans överlevnad. I stunder när orken infann sig sysselsatte han sig med att tälja den här lilla falkstatyn.
Motiverande distraktion.
Livsnödvändig.
Tälja i trä gjorde jag också som ung. Det hjälper mot mycket.
Hur gammal var er far när allt det här hände?
Han firade sin 19-årsdag på hospitalet. Omgiven av förtjusande sköterskor. Också motiverande. Särskilt en ung flicka kom att betyda mycket för honom.
Hon blev er mor!
Så gammal är jag inte.
Herr kommandant, vi talar om tiden för dansk-tyska kriget 1864.
Ja, men ni har delvis rätt, major. Flickan blev min mor, men först 20 år senare.
Oj.
Jo, förstår ni. Då träffades de på nytt. Hon var då änka. Med en omfattande förmögenhet i ädelstenar och juvelgruvor.
Otroligt.
Och det visade sig att Greta, vår mor, hade genom alla åren behållit riddarfalken. Ett minne av deras ungdomsunion.
Så wunderbart romantiskt. Scheiße.
Herr Engelbrecht, jag förstår affektionsvärdet. Det gör jag verkligen. Kom in.
Borgmästaren, herr kommandant, herr Engelbrecht. Ursäkta mig, men...
Vad gäller det, Kristina?
Jo, med tanke på vad som har hänt och med tanke på att det har hänt här i icke-ockuperade Vänersborg så tycker jag att vi kanske ska försöka ändå att hedra minnet av överste Hans von Engelbrecht.
Kristina?
Men snälla du, vilken fin tanke.
Om det är okej med er alltså, herr Engelbrecht?
Ja, absolut. Självfallet är det det.
Så bra.
Intressant förslag, Kristina. Vad säger du, major?
Det är ett mycket fint förslag tycker jag. Oberst von Engelbrecht blev på kort stund en vän också till mig.
Ja, då säger vi så.
Storartat. Tack ska ni ha. Jag tänkte först en enkel privat jordfästning hemma på... Ja, jag har länge haft en plätt på norra begravningsplatsen i Solna. En familjegrav. Någon familj blev det aldrig, men det gör vi i vilket fall.
Mm, nej, en minnesstund i ockuperade Stockholm lär inte gå för sig.
Major Finkenbinken tillåter det aldrig.
Inte för en officer som de facto har bedragit Berlin. Ja, kära någon, kan en enkel minnesstund ordnas här i lilla Paris? Skulle det betyda mycket?
Kan vi verkligen ordna något sånt, Kristina? Enkelt, på kort varsel.
Låt mig ringa några telefonsamtal. God morgon på en stund, mina herrar.
Herr Sandén, jag är rörd av din sekreterares omtänksamhet och generositet.
Ja, hon är duktig, vår Kristina. Mycket omtänksam.
Och som avslutning vill jag bara säga att ingen har visat mig så stort förtroende som Oberst von Engelbrecht. Inte ens vår Führer. Jag har inte träffat vår Führer, men om jag gjorde skulle han aldrig visa mig förtroende. Men det gjorde Oberst von Engelbrecht. Och det kommer jag alltid minnas honom för. En bättre schnapskompis finns inte i hela das Dritte Reich. Und, när jag tänker efter, en bättre statuist, träskärare, fågelsnickare.
Bildhuggare, major.
Ja, bildhuggare får man leta efter. Mein Oberst, farväl und auf Wiedersehen. Tills vi ses igen i das Dritte Himmelreich.
Tack, major, för dina fina ord om inte bara en fallen officer, utan också medmänniskan, överste Hans von Engelbrecht. När vi nu lämnar denna minnesstund, behåller vi honom i våra hjärtan, var och en på sitt sätt. Nu återstår för hans bror Walter att ta med sig kistan med hans bror Hans i till Stockholm för en privat jordfästning i familjegraven där han hör hemma. Och detta gör han imorgon med 8:33-tåget. Kistan kommer läggas i bagagevagnen längst bak i tåget och tittas till med jämna mellanrum av tågvärd Nilsson under hela färden upp till Stockholm.
Det här var fint. Mycket fint. Nu känns det bättre.
Han måste vara den mest effektiva jävla press jag någonsin träffat. Som in i minsta detalj bestämmer vad man ska göra.
Tack. Ja, vi gör allt vi kan i lilla Paris för att ordna saker till det bästa.
Jag hade ju egentligen tänkt åka ikväll.
Vi ska inte ha så bråttom idag, herr Engelbrecht. Sista dygnet har frestat på många sätt. Vila ikväll. Hotellet är trivsamt, ni kan stilla känslorna, äta gott och åka imorgon i lugn och ro.
Det är något vi alla behöver. Tack, Kristina. Du har skött det här bra.
Tack, borgmästaren.
Ja, kanske det.
Major Krauthofen ska också ha stort danke. Han släppte kroppen snabbt.
Och vem är denna unge man?
Was ist das?
Guten Tag, Major Stolpenskott. Ich bin Korporal Sigmund Klang, dein neuer Chauffeur.
Aha, det är min nya chaufför.
Ja, se där.
Det gick fort.
Ja, sehr gut. Mina vänner, jag ska prova ut honom. Nu genast. Vi ses senare. Auf Wiedersehen. Kom, Korporal Klang. Gehen wir.
Hur säger man kör försiktigt på tyska?
Fahren Sie vorsichtig.
Ja, så var det.
Majoren har fått sig en naturbegåvning bakom ratten.
Och ställ ena i fönstret så ser det ut som om jag, alltså prästen, är här och gör vad nu en präst gör runt en död mans kista.
Du har inte funderat på att bli en präst. Du var rätt övertygad idag.
Jag har alldeles för hög moral för att ta emot lön för att svara på frågor som ingen har ställt.
Heikki, du är integriteten personifierad.
Han är ekonomiskt oberoende nu, vet du, på guldtänder.
Tyst, Peder, pojkvasker, och kom hit med kofoten.
Allt är inte guld som glittrar.
Jo då, 18 karat påstår han.
Okej, vad var det du ville berätta för oss? Vad är det som är så speciellt med riddarfalken?
Det finns inte någon familjegrav.
Ursäkta? Ingen... Men han här, brodern, ska begravas i den. Det sa han. En plätt i norra begravningsplatsen Solna in till Stockholm.
Jag har båda varit med från början i denna episod. Så jag tänkte ni skulle få veta lite saker.
Jaha.
Han är omtänksam i afton, guldgrävaren.
Walter von Engelbrecht är full av skit.
Och hur vet du det?
Titta nu, här har vi den lilla falkstatyn som han ville begrava tillsammans med brodern. Vad säger ni?
Inte mycket, jag såg den igår.
Intressant, kanske för närmast sörjande.
Och närmast sörjande är inte brodern Walter från Stockholm.
Vad menar du?
Bröderna Walter och Hans separerades som barn. De känner inte ens varann. Deras mor tog Walter och lämnade Österrike. Startade juvelhandel i Stockholm med första makens affärspartner.
Deras affärer var mer än affärer.
Pappa Gustav blev kvar i Wien med sonen Hans och en handfull ädelstenar som han tog från sin fru när han upptäckte vad som pågick.
Okej, varför är broder Walter inte närmast sörjande?
Flera år senare kom en ung man från norra Österrike till Wien för att studera målning på Akademin för bildande konst där Gustav jobbade som skulpturlärare. Han fick se den här falken och glömde den aldrig. Det här var 1913. Den unge mannen var Adolf Hitler. Och den här falken blev inspirationen bakom nazisternas ökända symbol.
Heikki, tredje rikets symbol är ingen falk, det är en örn. Och den härstammar från gamla romartiden.
Ja, men Adolf ville först inte ha någon fågel alls. Han ville ha en älg. Men när han fick se den här falken ändrade han sig.
Okej, sen då?
Gustav dog för några år sedan. Och jag tror att när Hitler hörde om det ville han få tag i hans falkstaty som hade haft sån påverkan på honom. Det blev nästan något vidskepligt. Han måste få tag i den. Sökandet ledde fram till mannen här. Överste Hans von Engelbrecht, en officer i hans egen SS.
Men Hans vill inte lämna ifrån sig något så personligt.
Absolut inte. Så han skriver till sin bror i Stockholm, som han inte känner. Men han ber honom ta hand om falken. Den enda kvarvarande minnet av deras far. Och kanske det enda som bröderna har gemensamt.
Och denne brodern då? Han sörjer inte för att...
Samtidigt som det här brevet når Stockholm, och nu är vi framme i förra månaden, har Walter hittat ett brev i arvegodset efter Greta, deras mor.
Hon dog nyligen.
3 månader sedan. Brevet ifrån deras far, kort innan han dog.
Som hände för några år sedan.
Hon sparade brevet, men lät den vara oöppnad.
Oj då.
I brevet berättar Gustav att han hade tagit juveler från henne som tack för hennes svek.
Som hände för några decennier sedan.
Och att han gömde dem i den här lilla falkstatyn. Som stod alltid framme på hyllan hemma eller på hans kontor i akademien. Och ingen visste. Det är smart.
Okej, nu blir det nyfiken.
Heikki, får jag bara fråga. Hur i hoppande helsike vet du allt det här?
Walter von Engelbrechts herrbetjänt var i samma pluton som jag i det hoppande helsiket, eller Karelen som det också heter.
Wow.
Det finns ordspråk för såna här ögonblick, men jag kommer fasen inte på vad det är.
Och det är ingen chans att brodern börjar sörja här snart.
Ja, varför då? Han fick ju 2 flugor med en smäll utan att lyfta fingret.
Walter skickar telegram till Hans. Säger ja. Hans håller sig desperat undan Hitler som beordrat honom att komma med falken. I sista stund i scen sätter Hans en stöld för att avleda och åker till Norge på uppdrag och har falken med sig till sin bror.
Var det fyren som beordrade avrättningen, tror du?
Du, det var nog kölapp på den här gubben.
Alla var efter honom. Hitler, den inhemska motståndsrörelsen, norrmännen.
Mest troliga är norrmännen. Men den här förbannade brodern då, med sin episka sorglöshet.
I brevet framkom att Gustav hatade Hitler. Samtidigt är hans son officer i tyska armén.
Konflikt!
Walter visste inte hur mycket kontakt Hans hade haft med deras far. Eller om Hans ens kände till vad deras far hade gjort. Och om falken fortfarande innehöll juvelerna.
Du menar, det är därför han inte sörjer sin brors död?
Vad är okänd syskonkärlek jämfört med känd juvelskatt? Är den känd?
Låt oss undersöka saken.
Jag vill slå sönder den.
Stopp! Vi ska inte slå sönder någonting. Vi lämnar inga spår. Det här ska göras snyggt. Det sitter en liten plugg här på undersidan. Samma färg som övriga träet.
Kan det ha varit Walter som ordnade mordet?
Nej, det skulle innebära för stora risker.
Ett onödigt drag. Falken var ju redan på väg till honom. Nu, tror jag.
Åh, titta så fina.
Det är ju, är det där diamanter?
Då vet vi det. Att broder Hans von Engelbrecht visste inte.
Vi är rika.
4, 6, 8, 12 stycken.
12 delat på 3, 4 var.
Här är den största.
Var är mitt förstoringsglas? Här, får jag titta lite. Aha. Ja, det var som att
är det?
Så smart. så otroligt smart.
Vad då? Vad är det som är så smart?
Jag hade fel. Överste Hans von Engelbrecht visste allt ihop.
Om juvelerna?
Och inte bara det. Han har gått ett steg längre.
Vadå? Hur då?
Det här är inga diamanter. Det här är vanligt glas.
Glas? Glas? Du menar, vadå? Har han ersatt det som låg i först? Juvelerna som hans pappa gömde med kopior av glas?
Nu får jag en sån där konstig grej i magen.
Hans tog inga chanser med en bror han inte kände. Statyn är viktig familjehistoria och har någon vidskeplig betydelse för tyska militärledningen. Men juvelerna, som han i sin tur inte visste om Walter kände till, behöll han själv och stoppade i glasstenar. Inför alla inblandade i historien om riddarfalken från Wien får överste Hans von Engelbrecht sista ordet. Och han tar med sig den i graven. Ja, elegant. Mycket elegant.
Jaha, ja, det har rökt min nya världsbild. Det var ju också elegant, kan jag ju säga, så länge den varade.
Ett bittert slag, men vi provade.
Jag såg framför mig åtminstone en ny cykel.
Jaha, nej, nu räcker det. Nu är jag trött på hela den här historien. Skönt att det är över. Jag går. Borgmästaren vill att jag är med och säger farväl till herr Engelbrecht imorgon bitti och ser till att kistan kommer på tåget.
Ja, ja. Jag stoppar tillbaks allting och spikar igen locket. Fixar det sista här.
Jag kommer drömma om brittiska sportbilar.
God natt.
Ja, god natt på er. Ja, ni ungdomar. Ni har mycket kvar att lära er. På vilka stenar. De här är bland de finaste jag har sett. Högsta sydafrikanska kvalitet. Fläckfri briljans. Okej. Nu ska jag bara ge denna fina lilla staty ett nytt innehåll. Bara till dig. För du ska inte gå tomhänt ur detta, baron Walter von Engelbrecht.
Kära tvillingbror Hans, du ska ner i marken i natt. Var vet jag inte. Jag kan vara bakom cisternerna vid Hammarbyhamnen, vad mig anbelangar. Här har vi dig, kära lilla Falk. Vad är det här? En liten ampull med vätska. Men helvete, var fan är juvelerna? Vad är det här för något? Varsågod, broder Walter. Juveler kan ge högt blodtryck. Här får du lite tungt vatten från Telemark i Norge. Det hjälper, säger de. Hälsningar din bror Hans.
Jaha, så det är du som är privatsnoken?
Fram tills igår i alla fall var man väl något sånt.
Trevligt att råkas. Poppligt bo. Import och export.
Erland Bernhard. Arbetslös. Du Birgitta, jag tar en till.
Ska bli herr Bernhard. Och här kommer Kristina också. Hej.
Hej på er. Det vanliga Birgitta, tack. Och herr Bernhard, du är kvar i stan. Jag var helt säker på att du hade åkt hem. Kanske inte i samma kupé som von Engelbrecht då, men...
Det är ingen idé. Jag är persona non grata i hela Östermalm. Det kommer Engelbrecht se till. Dessutom håller reservkonstapel Blom mig helt fast. Jag kan inte åka någonstans.
Brandchef Blom med namnet, så är dags.
Va? Är ni handbojare till varann?
Herr Bernhard är anhållen för olaga viftande med skjutjärn i borgmästarens bostad.
Jag var lösa skott i. Jag är för fasen rädd för vapen.
Men det visste ju inte de andra. Du skrämde ju halvt vettet ur dem.
Han har en poäng där, herr Bernhard.
Varsågod, herr Bernhard. Och här är din Kristina.
Tack.
Åh, nu ringer borgmästaren och vill beställa mat.
Får han inte den varm ikväll kommer vi alla åka på straffskatt.
Vänta nu. Kristina, du var ju också där igår. Och du hade också ett skjutjärn.
Om du kallar ett pekfinger i fickan för ett skjutjärn så.
Va? Pekfinger? Och alla gick på den här stockholmaren mest av allihop.
Helsike, det gamla pekfingertricket. Engelbrecht har rätt. Jag är en urusel däckare. Helt urusel!
Ta det inte så hårt, herr Bernhard. Att fela är mänskligt.
Varför startar inte du en deckarbyrå här i stan?
Där har du en jättebra idé.
Ja, så spännande. Eller vad säger du, Blom? Kan ni slå era två kloka hjärnor ihop?
Lysande. Slipper din jobba så hårt.
Jag får fundera på saken.
Herr Bernard, jag ordnar tillfällig licens från borgmästarkontoret. Kan du komma igång direkt? Du kan hjälpa oss bli av med den tyska militären från stan.
Är du deckare nog för det?
Ja.
Vi har majoren på ingång.
Scheiße, Birgitta! Snabbt! En stor stark Bavaria! Snäll!
Herr kommandant, vad har hänt? Du ser en smula förstörd ut.
Det är min nya chaufför, korporal...
Sigmund Klang heter han, va?
Ja, Klang! Ja, det spelar ingen roll. Jag skickade hem honom.
Skicka hem?
Han var livsfarlig som chaufför. Min bil behöver en ny koppling, kanske växellåda och kanske en ny motor.
Kanske en psykolog för dig.
Jag behöver något stärkande. Tack, Birgitta.
Varsågod. Och vad är det här för något nu då?
Men vad i... Nu ser jag bara mig i syner.
Snygg uniform.
Tysk uniform.
Kan tyska uniformer se ut så där får de gärna bli fler i stan.
Skärp dig, Blom.
En kollega till dig, major.
Jag har inte sett henne förut.
Guten Abend, kommandant Stolpenskott.
Guten Abend.
Ich bin Marlene, dein neuer Chauffeur.
Was? Mein neuer Chauffeur? Oder min nya chaufför?
Redan?
Psykolog hade varit bättre.
Vem bryr sig? Hoppas hon köper en bil också.
Nein, ich könne kranken Auto. Det är bra, jag gillar henne. Nu ska borgmästaren få sin mat.
Marlene, das ist ein Mirakel. Du bist så schnell gekommen.
Jawohl, mein lieber Herr Kommandant. Ich bin ein Mirakel.
Marlene, vi behöver mirakler här. Välkommen till lilla Paris. Skål!
Skål!
Hörde Lennart Nymark, Hannes Knutsson, Louise McKee, Martin Jansson, Maria Zeffer Jonsson, Jari Hynselbord, Håkan Johansson, Andreas Gleisner, Mille Velin och Linda P. Larsson. Lilla Paris är skriven och producerad av Jari Hynselbord för hisnandehistorier.se.